ghost out as it crawls through the room. Trembling noises that come too soon.
Saga Norén, länskrim Malmö. Saga Norén, länskrim Malmö. Saga Norén, länskrim Malmö. Saga Norén, länskrim Malmö.
Ja, hej och riktigt välkommen till den första spoilerpodden. Kul att du har hittat den. Och det vi ska prata om här i det här första avsnittet är ja, en av världens bästa tv-serier, nämligen Bron. Och vi som ska prata här är Karin Götelid som är mediechef, Jesper Alm som jobbar på Yle Åboland, Johannes Björkqvist som jobbar på Radio Extrem i Vasa och jag som heter Eva Frans som jobbar på Radio Vega. Men det är egentligen helt irrelevant vad vi jobbar med annars, för vi är alla här nu i egenskap av Bron-fantaster, inte sant?
Ja.
Precis,
det är väl säkert.
Det håller ni alla med om. Och den här dagen när vi spelar in det här ska jag också säga, det är morgonen efter att det sista avsnittet av säsong 3 har sänts. Så vi alla försöker återhämta oss efter det. Jag måste säga några ord ännu om konceptet här. Spoilerpodd heter alltså detta. Och det här, om du nu har förirrat dig in i den här podcasten och inte har sett den här tredje säsongen av Bron, kanske lite nyfiken på att vad kan den där Bron vara för någonting? Sluta genast att lyssna, se den tredje säsongen och gör sen ett nytt försök med den här podcasten. För vi kommer ju alltså nu att avslöja hur det går. Och vill du inte veta hur det går så då ska du inte höra på det här ännu. Det ska du göra sen när du har sett det här fantastiska sista avsnittet av den tredje säsongen. Men nu tar vi och kör igång. Vi är alla väldigt förtjusta i Bron. Men om du Jesper, fast du kunde börja, vad var det som fick dig att fastna?
Fick mig att fastna. Jag tror ju alltså jag gillar ju nordiska deckare så det allmänt och när jag hörde om att man håller på att göra en sån här så tänkte jag att jag ska ge det ett försök i alla fall. Det var ju då alltså vid säsong 1. Och jag måste säga att nu knep det, eller den här flugan bet mig så hårt att visst har jag följt med nu i 3 säsonger. Jag måste ju ändå medge förstås att den här 3:e säsongen kanske inte har jag hade lite större förväntningar på den än kanske. Den har inte kunnat kanske. Den har inte varit lika bra som säsong 1 och säsong 2, men vi kan ju säkert komma närmare in på det här senare.
Ja, vi ska dissekera den här 3:e säsongen lite mer tänkte jag. Men Johannes, samma fråga till dig. Vad fick dig att fastna för Bron?
Ja, alltså egentligen var väl det att jag diggar nog sådana serier. Alltså den är ju ganska mörk. Det är ganska dystert över hela serien. Det är inte så den riktigt många tillfällen du kan vara glad i serien. Utan det känns som att allas liv och allting är ganska dåligt på något vis. Men du har de små ljusglimtarna ibland, till exempel det med Saga som lyftes upp. Och när någonting, man ser att hon börjar förstå saker på ett visst sätt, att aj, man kanske ska säga på det viset och säga på det viset. Jag tycker det är fantastiskt hur det har fått in Saga. Så hon är en fantastisk karaktär, en av de bästa karaktärerna i en serie skulle jag säga. Så det var nog hela blandningen med allting och Saga, hur hon spelar sin roll här. Fantastiskt.
Karin, hon nickar instämmande här.
Visst är det Saga. När jag tittar som Jesper, så när Bron 1 kom så tittar jag också för att det var en nordisk deckarserie, för dem gillar jag jättemycket. Först var jag lite förvirrad och konfunderad och tänkte lite att vad är det här? För det första den här färgskalan som var så där brunaktig, brungrön på något vis, så tänkte jag att det här. Och sen så tog det en stund innan jag tänkte att Saga, vad är hon? Varför är hon så konstig? Varför? Jag trodde först att hon på något vis spelar dåligt. Det var den här första reflektionen när jag tittade på det, att vad är det här? Det är någonting som är jättekonstigt. Tills det då sen förstås ganska snabbt gick upp för mig att det här är ju rollen hon spelar. Och sen var jag också hooked.
Jag läste någonstans att de här som har skapat den här serien, och primärt nu Hans Rosenfeldt då, som är Brons pappa, så det var ett medvetet val att man inte liksom från början gick ut och säga att ja, den här Saga, att hon är nu en sån här person med Asperger, så att man ska ha gett henne en diagnos.
Det har de ju aldrig sagt. Hon har ju inte en diagnos i filmen. Nej. I serien, det är ju viktigt att komma ihåg.
Och det var också en sån tanke de hade där, att säger vi det till skådisarna så springer de alla till Bibban och lånar en bok om Aspergers, och så kommer det att påverka deras skådespelande. Att både skådespelare och tittare hade den här lite ambivalenta inställningen till Saga i början, att men är hon osympatisk? Är hon konstig? Vad är grejen? Och sen efter några avsnitt börjar man ju, eller nu pratar jag åtminstone för mig själv, men man börjar ju älska henne ömt och faktiskt tycka om henne. Men hörni, den här 3:e säsongen, blev ju lite annorlunda på det sättet att den ena halvan av teamet, alltså Kim Bodnia som var med som Martin i de två första säsongerna, han är ju inte med. Jesper, du var än lite inne på den här tredje säsongen. Saknar du Martin?
Jag måste nog säga att jag saknar Martin ganska mycket. Alltså jag gillar Kim, alltså jag gillar alltså då skådespelaren i sig. Jag tycker att han har gjort i andra kanske filmer, det kanske påverkar mer, men att jag tyckte att han som roll gav kanske en, det var en sån här nallebjörn, snäll nallebjörn som ändå hade...
Fast han var inte så snäll.
Ja, han var kanske inte så snäll, men han hade ett djup. Och därför var jag lite så här skeptisk till att kommer nu då den här nya Henrik Sabro att klara av då. Klara av att ta den här rollen som då Sagas då andra halva och ny. Han var ju lite mysko där i början tyckte jag, och det kändes så här att hur kommer detta att sluta, men no, ja, det har ju visat sig att det har funkat ändå ganska ok, så kanske de farhågor jag hade i början så har ändå kanske inte ja, det har inte resulterat i katastrof om vi säger på det viset, och han har kanske växt på mig nu också här under seriens gång, den här tredje säsongens gång, men visst saknar jag alltså nog det här gamla lite grann. Jag förstår förstås att man måste utveckla, och kanske i det verkliga livet så finns det något kontraktsproblem eller något liknande bakom, eller man vill inte kanske vara med, man har inte tid. Men man får ju se, kanske i säsong 4 kanske han dyker upp igen, man återstår väl att se.
Mm. Ja, alltså det var ju så att han gillade ju inte, han hade ju en roll i säsong 3, Kim Bodnia, men han gillade inte den karaktären och drog sig ur, så det var ju förklaringen.
Jag måste säga att jag först var lite så här att jag tyckte att det var lite tomt utan honom, men så började jag tänka att ja, att det skulle liksom fortsätta på precis samma sätt, att han skulle vara otrogen med allt som rör sig, och jag var inte säker på om jag skulle orka med det. Och det blev ju en stor utmaning förstås för de här serieskaparna när de måste skriva in en helt annan polis. Och då tyckte jag också att, nej men att ska de nu faktiskt börja ha ihop det han och Saga, att är det här nu nödvändigt? Men sen köpte jag nog ändå det i slutändan, och jag tyckte det funkar mycket bättre än vad jag hade tänkt mig med en ny partner för Saga i den här tredje säsongen. Johannes, vad tycker du?
Jag tyckte att Kim Bodnias roll, han var klar. Han var färdigt där. För hela andra säsongen så tyckte jag att visst, han var bra. Han var otroligt bra. Han var ju fruktansvärt bra. Men det kändes som att varenda gång han var med så var det lite samma sak. Det blev redan, han ältade sig av och an, och han hade alltid tårar i ögonen, och han var alltid ledsen och allting var bara bitter. Jag tyckte att det var dags för att ta in någon ny, och den här som kom in, den här nya, tycker jag ju, hans story och allting, när du som förstår denna med just de här flickorna, hans och hans fru och allting, när du förstår den storyn, så inte det många gånger man har fått tårar i ögonen under serien, men när hans storyn kom ut där om han, så det var nog nära till gråtkudden.
Jag håller helt med. Jag har inte heller alls saknat Martin i det här avsnittet, eller i den här säsongen. Kanske lite i början, eller kanske egentligen före säsong 3 började, så kändes det så där att hur ska det gå utan Martin? Men sen när det väl var igång så tycker jag att det var helt okej utan honom. Och sen håller jag helt med Johannes, alltså jag blev också helt fascinerad av den här Henrik-karaktären. Och det här på något vis, den här, vi kanske återkommer till det, men den här relationen som sen har växt fram mellan Henrik och Saga tycker jag har haft så många dimensioner.
Två lite trasiga människor som på något sätt ändå som ut något av varandra.
Ja, precis. Och som hittar varandra och som hjälper varandra och får trösta varandra och i sin på något vis misär stöder varandra. Så det tycker jag att det har varit genialiskt.
Där är det förstås, alltså, det måste ju förstås hålla med om det här, Karin, att det har de ju kanske nog gett alltså, oss tittare, att de har gett en viss tröstande, en viss glimt av hopp, för att det har ju den här säsong 3 nog varit, alltså, jag tycker att den har kanske, ja, jag vet inte vad det handlar om, men att man har, den har ändå varit, ganska, den har ju varit mycket råare och jag tycker också mörkare än de andra två säsongerna. Det är kanske där som jag kanske saknar Martin lite. Han var ju, han, trots sitt sätt i och sin roll, så har han ju varit en, han var en sån här snäll typ ändå, tyckte jag. Att en sån här, lite sån här, no, en snäll nallebjörn tycker jag själv alltså. Och därför var ju den här Henrik då också, han har ju många dimensioner och de har både sina problem, men de hittar ju varandra, och det ger kanske det här hoppet, för att jag vet inte om det är den här manusförfattaren nu då, att det här att man har måste liksom. Det är ju som när det utvecklas sådana här serier, så vad ska vi hitta på nu till nästa? Mm. Och då känns det som att man har tagit det kortet att men vi gör de här morden råare. Mm. Det är mera grafiskt. Det är angstfullt. Och ja, man får ju se, håller det?
Men fast den är råare.
Jag var lite besviken på det här sista avsnittet igår. Alltså. Det, jag vet inte.
Ja, Johannes, du ville fylla in någonting.
Ja, fast den är råare så tycker jag att de har bara satsat på det att vi skulle ha så rått som möjligt. Och visst har de lagat mycket råare och så vidare och de här grejerna som de har rivit bort ur folk är ju hemska saker och ingenting. Alla blir ju som sådär att hoppsan, det skulle ta väldigt sjukt och det här var väldigt hemskt. Men de har ändå en väldigt bra tanke bakom. Alltså, här är grejen med de här tavlorna och med alla gör alla mord enligt tavlor. Jag tycker det är alldeles fenomenalt.
Men vi är faktiskt inte de enda som har reagerat på det här våldet. Jag läste här en kolumn idag faktiskt i HBL, så har Annika Hellsten skrivit om just det här. Våldet i bron är vedervärdigt, säger hon. Hon tycker också att de tidigare säsongerna har fungerat bättre. Och så tyckte hon att det här var en spännande säsong, men är det liksom nödvändigt att gröpa ut hjärnor och slita ut ögon och sånt här? Jag är lite kluven här, för jag kan ändå liksom, jag köpte ändå det där att den här Emil-karaktären var en så trasig person, och när han verkligen ville ha den här uppmärksamheten av det som visade sig vara hans pappa, så måste han göra sånt här som gick riktigt över gränsen för att få uppmärksamhet, vilket han ju misslyckades med. Han fick ju själv vara på polisstationen och ge facit. Men jag vet inte, men det är ju kanske bara bron som gör sig skyldig till att det blir ganska mycket våld. Är det tyvärr så att det ligger i tiden, eller?
Jo, visst gör det. Annika Hellsten jämförde ju den med Homeland, som en annan serie som jag också tycker jättemycket om. Det är ju lite olika slags våld där. Alltså jag tycker förstås att det kanske bitvis gick över gränsen just med de här kroppsdelarna som har slitits ut. Men på något vis nu med facit i hand så märkte jag nu under sista avsnittet att jag hade lite glömt bort hela den där våldet. Att det på något vis ändå fejda bort, som att det inte var ändå det som vad det viktigaste nu, och nu liksom när serien är slut så har jag inte en känsla så här att oj vad det var våldsamt, men jag vet många som gör det. Jag har sett nu när Annikas debattartikel har delats på Facebook, så är det många som har kommenterat där och sa att de slutar titta efter några avsnitt för de stod inte ut med det där, men äckligt jo, men på något vis så fanns det andra saker som steg fram i förgrunden för min del.
Men kanske vi är så avtrubbade.
Ja,
det kan hända.
För vi ser, alltså,
det kan hända.
För att gå in på det där att andra serier förstås också lyfter upp det där våldet. Jo, visst gör de det, men på något vis så ja, jag vet inte. Alltså, jag tyckte att det känns som om man att ja, visst är alltså den funkar, alltså manuset, och det funkar från början till slut. Spänningen hålls uppe. Jag ville då ha svar dels på att vad hade hänt åt denna Henriks fru och barn, och jag menar, här bygger man ju förstås upp för en säsong 4. Det känns ju nog lite så, fast den nu har sagt då att ja, vi är lite osäkra på att kommer den säsong 4 eller inte. Vi får välja själva allt det här, men där bygger man ju nog verkligen upp det, att man vet ju inte, det blir lite så öppet att kommer vi att se fortsättningen på det här, och kommer vi någonsin få veta vad som har hänt med Henriks döttrar. Men det som jag, för att komma till det här våldet tillbaka, så det är ju det att det kändes lite som mig att när man då har lite sådana idéer och man går på, jag menar det är ju i stummen samma sak. Det vi har då de här Sverige, Danmark och den här djupet och det är mångfacetterat, men för att nu få det att rulla på lite snabbare, lite häftigare, så tar man till då det här våldskortet, och då känns det lite som att ja, men det är ett sådant här billigt trick lite, känns det som.
Mm. Men det var väl, om vi tänker första säsongen, började också väldigt våldsamt med kvinnan som låg skuren i två delar mitt på bron.
Ja, det satt ju nog tonen för serien.
Det satte tonen för serien, ja. Ja. Mm. Nej, jag försvarar inte alls våldet. Jag tycker att det bitvis så tycker jag att det var too much, men... Mm. Men inte så att det fick mig att sluta titta, absolut inte.
Det jag ändå tyckte var skönt med det här gårdagens säsongsavslutning var att det här caset de har liksom undersökt under seriens gång, det fick liksom ett slut. Och det blev med de här deras personliga grejer som blev sådär på hälft och som man då ska vara nyfiken på inför en vidare säsong. Men liksom jag menar, Emil kom inte undan, Emil begick självmord, och det blev ändå liksom sådär punktslut på den på den grejen. En sak som jag lite ibland funderar på när jag ser, det gäller inte alls bara nordiska serier utan det gäller i högsta grad amerikanska serier. Det är det här att om det är ett bron börjar ju alltid med fruktansvärt mycket människor och så tappar de ju liksom bort karaktärer som blir oviktiga på vägen. Till exempel hade jag trott att den här ultrakonservativa vloggaren skulle vara en sån här som skulle hänga med hela vägen, men hon försvann ju där någon gång efter avsnitt 3-4.
Precis, han har man glömt.
Nästan glömt vid det här laget. Men den här Emil, han dyker ju upp väldigt tidigt. Första, andra avsnittet, han då när Henrik är på någon sån här single-event på ett museum så hoppar han ju fram och berättar ivrigt om ett konstverk. Och då tänkte jag att, var det där inte han från Torka aldrig tårar utan handskar? Och så tänkte man att de kan inte ha tagit in en så liksom känd skådis som han inte ska liksom ha en roll också senare i serien. Och sen var han ju borta ganska länge och sen kom han ju tillbaka med besked. Mm. Så det tycker jag ofta i amerikanska serier också, att är det någon som man lite vagt känner igen från något Twin Peaks, så då kommer det att vara mördaren.
Precis.
Ja.
Just det.
Så det är kanske lite väl genomskinligt. Mm. Men vad tyckte ni om den här storyn här, Emil som ville ta revansch? Förstod ni annars det här? För det hade jag inte riktigt fattat. Varför han ansåg att den här Helle Anker var hans skapare?
Hon hade väl en klinik.
Precis.
För en inseminationsklinik, eller
just
hur?
Det, han hade blivit ill på hennes klinik.
Ja.
Ja.
Men det fick man nog gräva i minnet för att koppla tillbaka till. Eller jag vet inte vad ni andra, hur ni andra, var det så klart för er?
Nej, jag håller helt med. Faktiskt igår när jag såg sista avsnittet så det med skapades, jag hade ingen aning. Men jag tänkte att, kanske inte var. Jag bara låter det fara. Jag tyckte att jag tog fasta på andra saker istället. Men nu när du säger det så nu först förstår man ju. Så jag säger, aha, just
han
det.
Sa att Freddy och Helle var hans skapare. Ja. Den ena då i egenskap av spermadonator och den andra för att hon hade den här kliniken. Mm. Ja, så lite snårigt. Men tyckte ni att det höll?
Ja.
Motivet och så vidare.
Alltså visst höll motivet, jag menar det är ju en jättetragisk karaktär den här Emil, alltså det är det att han då menar att han inte vill dö utan han skulle aldrig vilja bli skapad så att säga, och han då gör rättvisa för det med att då ta livet av de här karaktärerna, och jag menar det att en sån världsbild, så ja, vad kan man inte annat göra än att i novembermörkret så hade ju kanske varit lite dystrare än vanligt när man har knäppt på tvn på söndag kväll klockan 22 då, igen sitt ett avsnitt och vad som har utspelat sig.
Mm. Jag tänkte på det faktiskt också i morse när jag körde till jobb och det är så bäckmörkt som det är, att är det liksom, det är antagligen meningen att säsongerna, brosäsongerna förläggs till november så här, just för att det kanske inte passar på något vis, blir konstigt om de skulle sändas i juni. Men jag tänkte det här med intrigen, så alltså jag tycker kanske att den kändes snäppet för tillkrånglad, eller jag hade kanske lite svårt att hänga med där, även om sen budskapet på något vis, eller liksom nu blev det ju klart sen vad det handlade om, men där någonstans i mitten så var det ju nog väldigt mycket människor som passerar förbi, och nu om man skulle försöka komma ihåg alla som blev mördade på vägen och så här, så då tror jag nog inte att jag skulle komma ihåg ens hälften.
Nej, precis. Igår sen på kvällen, det här läste jag i morse, men så satt då Hans Rosenfeldt också, nu tappar jag bort namnet på honom, men han jobbar på SVT Drama. De satt och chattade med publiken just efter att det här då hade sänts. Och väldigt många, de fick nog svara på samma frågor om och om igen. Bland annat var det många som frågade, men varför mörda Emil den där prästen? Och då fick ni förklara att nej, det var inte han som mördade prästen, utan det var den här vloggarens knäppa städare som mördade prästen och sånt här. Så man ska nog vara ganska vaken för att hänga med i alla kommer vänkar i den här intrigen. Mm. För det hade jag nästan hunnit glömma bort. Mm. Men som jag nämnde här så börjar de ju alltid en bronsäsong med väldigt mycket personer. Och jag vet inte, var det bara jag eller hade någon annan också lite svårt att se skillnad? Jag tyckte det här var tre unga män som såg på pricken likadana ut.
Ja. I början var det.
Det var han den här, jag tror han heter Rickard, den här städaren. Mm. Det var han Mark, som var han spelberoende.
Som, precis, pojkvän till hon
som var gravid. Mm. Och sen var det någon ännu, vem var det då? Jo, det var den här unga älskaren till Eurovisionsstjärnan.
Exakt.
Och jag såg en skillnad på dem, jag tyckte att han är överallt den här killen. Och sen förstod jag tant att jaha.
Mm. Alltså det finns ju en risk, alltså när det finns så här just många karaktärer som vi nu också säger här vi alla, att man tappar ju bort lite på vägen. Ja, nu när ni nämnde de här Marco där så började jag bara fundera på att att det känns som om de här, alltså Hans Rosenfeldt, som när han har skrivit det, att det är som det inte skulle räcka med att det här, det där, vet ni, huvudspåret. Förstås måste man ju kan man ju liksom då förstås måste man ju ha andra för att det ska bli lite roddigt och det ska bli drama och det här, men ibland så är det så att man kanske inte har litat på det. Och man inte litar på att det då finns ett bra huvudspår. Och så blir det kanske lite roddigt för dels den som har skrivit manuset och den som så då ska titta. Och då blir man så där bortkollrad. Så att ibland kanske det kändes som att nu har man tänkt att nu är det säsong 3, nu ska vi dra i alla rör och gasen i botten. Och så kastar man in hit och dit och bollar hit och dit. Och så vet man inte kanske riktigt själv heller vad man ska göra av med alla de här karaktärerna eller de här svängarna hit och dit. Att de blir kanske lite så där avhuggna sen och så. Jaha, han slutar där. Okej, det här spelberoendet, jag förstod det, jag menar det byggde ju upp och det var ju någonting, för det blev ju lite oklart, var det nu så att hon hade, alltså var det så att hon, när hon hade löst det där, att han hade de här spelberoende skulderna, så de hade ju betalat av de skulderna till den här Holst med det här barnet, var det inte så? Eller är det något annat som de har gjort tidigare, eller en sån här kontrakt mellan den här damen och...
Ja, du.
Nu blev det så komplicerat så jag är inte säker nu när du säger det sådär.
Åtminstone sen blev det ju så att de började betala tillbaka skulderna, men om det var anledningen från början, antagligen.
Ja, alltså, jag undrar, kände de varandra? Alltså Freddie Holst och den här kvinnan som då hade det här barnet. Mm. För att sen när hon träffar ju då den här invandrarbakgrunden, den här typen som är då någon sån här sorts liten kriminell och så säger hon att ja, men nu vill jag då ordna det här för att min pojkvän har spelat bort, vad var det, 78 000 danska kronor. Ja. Men sen bara i följande avsnitt så ska hon ju då sticka efter någonting och så tar hon den där väskan och det blir lite oklart där.
Det fanns ju också.
Jag tror det där pratades ju också om i den där chatten och jag tror att svaret där var att nej, de kände inte varandra, men eftersom han den här Freddy övervaka henne eftersom hon bar hans barn, så hade han koll på det där att hon var ute och åkte efter en sån där väska och därför dök sen hans säkerhetsvakt upp där. Men det var liksom inte två spår som på något sätt hängde ihop.
För jag trodde ju att det var så att när hon hade pratat om det så ville de på något vis testa att det var nu bara en sån här igen en bisats, den här att hon skulle efter den här väskan, men att det handlade om det att hon hade då, vet ni, betalt skulden med det här barnet.
Mm.
Nej, det tror jag inte.
Men
så här är det blir det mycket som händer. Jag läste en ganska i chatten avslöjades också, jag menar, den här Mark, hennes spelberoende pojkvän, gick ju ett ganska tragiskt och plötsligt öde till mötes. Han sköts ju utanför det där deras hus. Och dels så tyckte de då att det var lika bra avsluta det där, men det var också så att skådisen var upptagen i de två sista avsnitten. Alltså, det är hårda bud när det är mycket skådisar och många som borde kunna finnas på plats när det ska spelas in ett sådant avsnitt.
Men på tal om det, många karaktärer, så sitter jag nu här och tänker på det att, menar, Hans Rosenfeldt är ju inte på det sättet en dununge när det gäller manus. Han har skrivit deckare också. Och nu då tre säsonger av Bron. Så jag undrar om det är ett medvetet grepp det här att det ska vara så många karaktärer. Att det är helt enkelt meningen. Jag har ingen aning.
Alltså antagligen.
Att det kommer och går. Att det är inte liksom bara det nu att nu kommer vi på den här grejen. Nej, men det var inte roligt sen heller. Ut med honom, in med en annan. Jag tror kanske att det är ett helt väldigt medvetet och sofistikerat pussel.
Alltså det är säkert medvetet. Ja. Men att jag tror det funkar bättre i en bok. Mm. När du läser det själv så blir du som läsare eller då, vi säger då tittare här, så när det är i en bok så kan du kan bläddra tillbaka, så visst kan du kanske också se ett avsnitt på nytt, men att när de flimrar förbi så blir det ju lite sådär oklart att vem hade nu hört ihop med vem och hur var det, att det kanske funkar i böckerna. Serien, ja, visst funkar det ju helt okej, men att ibland så skulle det kanske kunna vara lite mindre. Jag menar Tony Scott, som är en sån här numera avliden Ridley Scotts brorsa. Så han var ju en mästare på att vet ni, när man i en actionfilm ska komma från A till B, att man klipper hit och dit och man slänger tittaren, men man kommer alltid till B och man kunde liksom vila lugnt av att okej, jag kommer att nu kastas av och an hit och dit lite som i en berg- och dalbana, men jag kommer att komma till B och det kommer att vara tryggt och bra. Här var det ju lite sådär oklart, att man kastades A, B, C, D, Ö. Plötsligt var, aha, men vad handlar det här nu om?
Det jag lite också börjar undra på är det här med att är det liksom helt medvetet så att när det ska vara mycket roll, karaktärer där i början, att man tar in tre skådisar som lite påminner om varandra. De var alla ungefär lika gamla och rödhåriga. Och en annan detalj som jag vet om någon annan tänkte på. Men tre brunhåriga kvinnor hade identiska frisyrer. Mm. En sån här knut på ena sidan av huvudet. Begravningsentreprenören, den här Eurovisionsstjärnan och sen någon ännu. Det var liksom tre kvinnor som hade precis samma ganska udda frisyr fast de var helt på olika platser. Jag tänkte att det var en miss. En stylist som hade fått en fix idé och använt den på tre olika. Men kanske det är hemskt beräknande. Man ska kolla till publiken.
Det kan hända. Ja. Och det är just så. Ja.
Men hörni, en grej vi ännu måste diskutera lite här. Sagas mamma. Mm. Vad tyckte ni om henne i den här serien? Om du fast Johannes börjar.
Ja, man blev nog bara irriterad och arg och ledsen. Det var... Alltså här relationen har till sin mamma och hennes familjerelation. Man får ju aldrig riktigt på djup. Man förstår ju aldrig hur det har varit. Man vet ju aldrig. Man vet ju, hon berättar ju lite små grejer om mig. Men du har ju aldrig någon aning exakt vad som har hänt och hur det har gått till. Du får ju visst reda på, det sägs ju att det hänt så och hänt så. Men du vet ju aldrig om det. Ja, man går ju aldrig riktigt in på djupet på det. Men det kanske kommer också här i fjärde säsongen i och med att man har tagit mer fasta på Saga nu i tredje säsongen och Sagas liv. Men vad jag nog tyckte om hennes mamma så känns som att på ett vis var ett nödvändigt spår att fara in på, men på ett vis så ett lite onödigt på ett vis. Men det var väl meningen därför att man ska ta och få se en helt annan bild av Saga om man inte har sitt förr. För nu för det första så nu såg man ju när hon första gången någonsin grät till exempel.
Vad säger du Jesper? Sagas mamma, fungerar det för dig?
No, hon blir ju lite nog ytlig måste säga. Hon kommer, hur många delar var hon kanske med i? Två, tre?
Och så försvann hon väldigt abrupt.
Ja, försvinner jätteabrupt. Och sen plötsligt nu börjar man då igen det här då att nu ska då på något vis. Alltså det känns som om, alltså hon är ju förstås en bikaraktär men har ju förstås en viktig del för att man drar också hänvisningar till den här andra eller första och andra säsongen förstås också men främst då andra säsongen där hade ju den här Martin sin barnflicka som tydligen enligt Saga då hade samma Münchhausen by proxy eller vad det nu hette.
Så det där. Just det, vet du, det hade jag ju glömt, men så var det ju.
Och det var ju, jag menar, så drog man ju hänvisningar till det. Och sen kommer hon då in och plötsligt har hennes pappa dött och allt det här. Och det kändes ju mera som att eller kändes, men att det var väl då ett sätt att skapa något mera djup i Saga Noréns då den här karaktär tror jag. Men att mamman, ja, no, visst var hon bra då när hon var i bild, men att hon känns hon ju lite sådär abrupt att kanske man skulle vilja veta något mer, för nu blir det ju bara då att man måste lita på. Alltså jag litar ju på då att Saga nog säkert känner som det, men sen, no, ja, jag vet inte. Alltså det här, jag vet inte, jag är lite delad i det här nu, att vad jag ska tycka om Sagas mamma. Jag får ju hoppas att det kanske man kan sätta punkt för det då om det blir en säsong 4.
Och som vi talade här tidigare så att det blev nog faktiskt med hon är Sagas mamma och det är nog många olika story man ska följa med och det kanske nog blev, nu när man tänker på i efterhand, det kanske blev lite såsigt faktiskt, för att det var dels då han är nya danske med sina flickor och sin fru, det var Saga med Sagas mamma och alla de andra grejerna som var, det kanske nog faktiskt var lite såsigt, det var lite många grejer med som man skulle hålla reda på.
Jag blev, när Sagas mamma började komma in i serien så blev jag jätteirriterad. För jag tänkte, det här stör nu själva den här liksom intrigen och det här som händer. Så jag känner mig också jättekluven till hela det här. Men på något vis ändå nu i slutet så känns det nog som jag mycket väl kan tänka mig att säsong 4. Att jag skulle tycka att det skulle vara jätteintressant nu. Att gå vidare faktiskt på det här mammaspåret i säsong 4. Nu blir ju då Saga föremål för en förundersökning.
Precis. Alltså det som jag tänker att har varit den här mammans funktion här var ju den att i den här, det var en väldigt brutal säsong ur Sagas synvinkel. Alla hennes livlinor har kapat. Hon har inte mera Martin. Hon har inte numera Hans. Och hon har inte sina föräldrar, hon blev ju föräldralös nu då på riktigt. En hur stor förlust den nu sen slutligen vad det återstår att se. Men det som hon ändå alltid har haft är ju det här att jo, jag är lite annorlunda men jag är en väldigt bra polis. Mm. Och nu här på slutet var hon ju inte en bra polis. Hon nästan ville ju säga att den där Emil hängde sig själv istället för att rädda honom. Mm. Och dessutom så slarvade hon med det där GM som gjorde att han kunde begå självmord. Så hon inser ju själv att nej men nu är jag inte ens en bra polis. Mm. Och det tyckte jag var en ganska suggestiv vändning. Mm. Och nu är det ju en riktig monstermamma som då eventuellt, det här vet man ju inte, begår ett självmord med i syfte att vad heter det, frama sin dotter på ett väldigt raffinerat sätt. Men är vi säkra nu på att Saga är oskyldig?
Nej. Det kan man, alltså jag vill att hon ska vara oskyldig och jag tror att hon är oskyldig, men jag tror inte att man kan vara säker på det.
Men det är samma sak som med det här gamet du sa där då, att kanske hon egentligen då, hon sa ju att jag vet inte om jag glömde där eller gav det åt honom.
Ja, var det ett misstag?
Ja, exakt, inte vet man heller. För det var då hon sa här, så då började jag fundera med den här mamman att kan det kanske vara så att någon Saga har varit och moka och gjort det här i alla fall. Jag hoppas inte att det är så, verkligen inte, men det kan vara så. Mm.
Det vi ju kan säga här ännu, vi ska börja avrunda så småningom, men bara några ord om vilken kraft den här serien har haft. Bland annat har ju både dansk och svensk polis haft ett bekymmer med människor som väldigt gärna vill ta selfies på Öresundsbron. Helst där mitt på, helst så att man ligger på bron så där som liket i den första säsongen. Och det är ganska farligt att göra sånt, så att det avråder man ifrån. Och sen måste man ju också säga, jag vet inte om vi kan tacka Hans Rosenfeldt för det här, men nu är det ju klämmigt att man liksom lyckas fixa en stormen Gorm som stänger av bron samtidigt som finalavsnittet sänds. Vilket eventuellt då råkar vara naturens krafter och inte de här makarna.
Ödesmättad
avslutning också, därför passligt att den sänds på hösten. Men om vi nu blickar framåt, som vi sa, det har inte på något sätt meddelats att man inte skulle göra en fjärde säsong. Många av dem som arbetar med det här skulle gärna göra en fjärde säsong. Men vad skulle ni säga, att vilket spår hoppas ni att de kör vidare med för att ni ska intressera er riktigt mycket för en fjärde säsong? Om du, Karin, börjar.
Bra fråga. Alltså för nu blir ju upplägget som så att nu har ju han, Henrik, sagt upp sig också. Han sa ju upp sig.
Och Saga är avstängd från
jobbet. Så nu, om de börjar då köra, det de ju börjar med då var ju, eller som de gjorde i slutet av sista avsnittet var att de började gå igenom de här dokumenten från hans frus och barns försvinnande. Alltså, vilken svår fråga. Säger ni andra vad ni tycker? Jag vet inte alls.
Jag kan ta över här. Ja. Jag hoppas alltså att de fortsätter med den här Henrik och Sagas nu egna utredning.
Förstås. Ja, det gör jag också, absolut. Det,
alltså,
men sen,
jag hoppas att jag menar, man kan ju alltid sätta in fler. Alltså kanske Martin återkommer med någonting, eller så kommer det att gå helt nya karaktärer in, alltså som är då på polisen. Jag tycker ju inte alls om till exempel den här svenska polisen som inte Saga heller tyckte om, som är lite, vad ska jag säga?
Rasmus heter han
som inte riktigt kunde hålla sig alltid. Men att jag hoppade för att här finns ju den här, alltså Henrik, alltså eller Hans, som vad heter
Hans Rosenfeldt.
Ja, så han, i hans böcker så har han ju skrivit, är det inte han som har skrivit den här Odjuret, alltså boken?
Du tänker på Odjuret är en annan, det är sånt deckarpar.
Ja, det är sånt deckarpar. Ja, men oavsett så det där, så finns det ju alltså det här att är det nu då, det är ju lite oklart alltså att vad som har hänt. Alltså den här frun visades ju i en parti, det var ju väl i den sjunde delen av den här säsongen, så hade ju den här patologen hittat en kvinna som hade varit länge i sån här lera.
Precis, och Saga tittade lite på henne.
Jo,
där
och då tänkte jag att det är säkert den här frun då, det blev klarna ju sen då förstås i sista säsongen, eller sista avsnittet, men att jag hoppas att de fortsätter med den här, för att här finns ju nu den här då en sån här, igen en sån här seriemördar aspekt på det hela, att vad som har hänt med de här tjejerna och flickorna och så. Att jag hoppas att de fortsätter med det, men sen förstås måste man kanske ha något huvudfall. Jag menar, det är ju ändå en polisserie. De är ju förstås båda poliser, men jag tror att det kanske inte, jag vet inte, kanske det inte håller att bara ha en sån, ett sånt huvudspår. Svårt att säga, men jag skulle gärna vilja se ett svar på den, och sen förstås som sån här extra om vi ska då kalla det extra sådana här svängar, så förstås den här förundersökningen mot Saga och vad det händer. Sen har vi ju lite kärlek där mellan Henrik och Saga också. Mm.
Ja, det är ju aldrig fel.
Nej, den är ju lite rakt på sak förstås. Så här, ska vi ha sex? Ja, bra. No.
Jag tycker det är så befriande. Det är liksom inte något så här bombastisk musik och ömma känslor, utan det är raka rör.
Det är som alla nordiska deckare säger, det är raka rör. Det är som hela serien i sig, det är fint.
Och det är hemskt parentes, men jag måste bara säga att jag ibland funderar på det där att Saga måste ju lukta ganska illa, för hon har ju alltid de där samma ledarbyxorna på. Att för hon dem till någon specialtvätt en gång i veckan, eller?
Eller så har de bara väldigt många par likadana.
Jag hoppas hon har flera par.
Vi hoppas det.
Och så har hon alltid ytterjackan på sig.
Det har hon också, och det har jag läst att den är köpt på typ Hennes och Maurits eller någonting. Att det är också mycket genomtänkt det här att inte skulle Saga liksom gå till någon märkesbutik, utan hon skulle ta något. Men Johannes, du och säsong 4.
Ja, ni har ju nog varit in på, jag hoppas ju förstås att det går vidare på det här fallet med de här flickorna som är borta. Och precis. Jag tror att det kommer till fortsätta med ett fall, det kommer till vara ett brott, men det kommer till ha så mycket problem med så att Saga på något vis kommer att bli inblandad igen, eftersom hon är ju faktiskt en mastermind. Hon slår ju nog de andra poliserna med hästlängder i och med att hon arbetar ju faktiskt väldigt mycket, men hon ser ju saker som inte andra ser helt enkelt. Och jag tror det kommer att fortsätta dels på det spår med de flickorna som är bort, men dels så kommer det till hända en till grej, någon sorts fall, någon mord av något slag, men det kommer inte klara. Och Saga, det andra kommer att bli inblandad på ett eller annat sätt. Tror jag.
Precis. Och det som ju också är, det var ju bra att Henrik fattade att säga upp sig själv, för skulle månne Saga annars ha angivit honom, för han
exakt.
Hade ju varit drogpåverkad i flera år.
Det var också en sak som hon lät bli att göra.
Mm. Kanske också för att han hade ju också sett henne i den där situationen där hon övervägde att inte rädda Emil. En mördare. Mm. Precis. Så, ja.
Man får ju säga alltså, var det inte så att den här börjar nu alltså också att det hade gått en tid från då slutet i säsong 2, så hade ju gått, vad var det, ett år kanske? Eller 6 månader. Så här finns ju den alltså, som jag kan tänka mig att man funderar på att okej, nu har det kanske gått ett halvår eller ett år. Den här, jag hoppas inte att den här förundersökningen har lagts ner, att man börjar med det. Hon är tillbaka i rollen som polis, och så sker det någonting som då, när de börjar nysta upp det, så kopplas då till den här Henriks döttrar. Det skulle kunna vara ett alternativ.
Där har de nog att nysta i, men de brukar
vara... De får använda den här idén helt gratis.
Varsågod, Hans. Take it or leave it. Ja, där har vi lite idéer, men de är mästare på att vara oförutsägbara, de som skriver den här serien, måste vi ändå säga. Men här tror jag att vi får sätta punkt för den första spoilerpodden. Tack till er, alltså Karin Götelid, Jesper Alm och Johannes Björkqvist, för att ni var med här och diskuterade säsong 3. Och egentligen hela serien Bron. Det kommer att bli mera spoilerpoddar. Det kommer att dyka upp en åtminstone som handlar om The Walking Dead och en om Downton Abbey, som vi ska ta och spela in i januari. Men nu sätter vi punkt för den här podcasten. Tack ska ni ha!
Tack, tack, Clark.
Tack! Never said it was good, never said it was near. Muted whisper the things you feel.